Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej, kära lyssnare. Dagens ämne är prostitution och gäst är journalisten och debattören Kajsa Ekis Ekman. Att prostitution och sexköp är något tragiskt och förkastligt är en utbredd åsikt i Sverige. Ändå finns det röster som menar att den svenska sexköpslagen är moralistisk och inte tar hänsyn till sexarbetarnas egna åsikter. Ekis Ekman beskriver dock prostitution som det dödligaste tillstånd en kvinna kan befinna sig i och menar att de som anser att sexköp ska vara legalt är dåligt pålästa. Dagens samtal handlar om prostitutionens faror, vad som får kvinnor att hamna i prostitution, offer och förövare, trafficking och sugar dating. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Kajsa Ekis Ekman till Bildningskomplexet.
Tack så mycket, tack för inbjudan och vad spännande att befinna sig här i Blåsut.
Ja, vi sitter här i mitt köksbord och ska prata om prostitution. Jag tänker att en ingång i det här samtalet är, jag vet inte om man ska kalla henne en antagonist till dig, men någon motdebattör genom åren, Petra Östergren. Och hon har skrivit en bok som heter Porr, horor och feminister. Där hon hävdar att hon för första gången, eller en av de första i Sverige som faktiskt pratar med de här prostituerade kvinnorna själva. Eller själv då, och får deras röst för första gången. Så hon pratar med 13 stycken av de här kvinnorna och får liksom en bild av hur det är att vara prostituerad. Du har ju opponerat dig mot det här och menar på att det finns en rik litteratur och forskning kring svenska kvinnor i prostitution. Kan du berätta lite om de här rösterna som faktiskt finns?
Ja, det är lite roligt att dra upp den gamla boken. Jag recenserade ju den, kommer jag ihåg, när den kom ut 2006. Det var ju ett helt annat politiskt klimat i Sverige och Europa, skulle jag säga, vad gäller prostitution då. Då fanns ju fortfarande den här idén om att det kunde vara ett fritt val och kvinnor i prostitution, det är minsann starka kvinnor som har valt det själv och här finns ingen trafficking ungefär. Och idag befinner vi oss i ett helt annat klimat. Idag har vi ju till exempel den sexköpslag som vi fortfarande var relativt ensamma om då, har ju idag exporterats till Norge, till Frankrike, vilket var ett stort genombrott. Det var stor kamp i Frankrike. Det var ju kvinnor som hade varit i prostitution hela sina liv som gick till fots genom Frankrike för att kräva en sexköpslag där. Och Nordirland, Kanada, nu är det på gång i Spanien, så jag har varit i Spanien jättemycket och pratat. Så det är ju ett annat klimat idag, kan man säga. Men jag minns att det som jag kritiserade med den boken och även med Susanne Dodiers bok Är sex arbete, som kom några år senare, var ju att det var inte sant, helt enkelt. Utan den svenska sexköpslagen bygger faktiskt på vår unika forskning, där just människor i prostitution då, framförallt kvinnor, har hörts, till skillnad från andra länder. Och det inleddes ju med prostitutionsutredningen som tillsattes 1977 och publicerades 1981. Stort bråk om den här utredningen i och med att den innehöll prostituerades röster. Det var 800 sidor lång och det var liksom sida upp och sida ner där de berättade om hur det var i prostitution. Och det hade ju inte riksdagsmän fått läsa förut. Så att den ansvariga utredaren ville ju inte ens att det här skulle publiceras. Hon sa att det här ska inte riksdagsmän ens få läsa. För det var liksom snuskigt och det var tragiskt och det var brutalt. Det var mycket våld, handlade om, och droger och sorgliga saker. Så att det fick inte komma fram. Men efter så mycket krav från kvinnorörelsen så publicerades den som en fristående bok istället. Så man fick ändå läsa det här.
Just det. Och vad är det de beskriver här, kvinnorna, i den här utredningen?
Ja, den innebar ju ett historiskt brott, skulle jag säga, med den förståelse av prostitution som man hade haft tidigare. Därför att Tidigare hade man, det hade varit liksom som ett skämt, det här med glädje, flickor och liksom inte riktigt politik, va? Och man hade sett det som att, och det är ju en tes som går tillbaka till franskt 1800-tal, Perron du Châtelet, hygienist, eller italienaren Cesare Lombroso, kriminolog, som drev den här idén om att, nästan rasbiologiska idén om att en prostituerade var en annan typ av människa i stort sett. Hon var hårigare än andra kvinnor, eller hon hade mindre huvud, och hon var liksom ungefär motsvarigheten till en manlig kriminell. Hon var avvikande. Och den teorin blev ju sen, gick in i sociologin kan man säga, så att fortfarande på 60-70-talet så studerades prostitution framförallt som ett avvikande beteende hos kvinnan. Mannen pratade man ju inte om, liksom, att sexköparen skulle ha någonting med det här att göra. Det var uteslutet. Men vad den här utredningen gjorde var att det bröt med det här. I och med att de här berättelserna kom fram så förstod man att för det första, det här var inget hö-hö, utan det här var djup tragik, alltså vad man berättade där. Det var framförallt det massiva våldet som utövades mot kvinnorna i prostitution. Det var den massiva förekomsten av övergrepp före inträdet i prostitution. Lidandet, beroendet av hallickar. Det är också ett historiskt dokument därför att den berättar mycket om hur hallickkulturen kom till Sverige med desertörer från Vietnamkriget som tog med sig hela den här kulturen. Det har inte riktigt funnits här innan. Så bara det är historiskt intressant. Och sen fortsatte ju svenska forskare att bygga vidare på den här nya förståelsen. Så att under hela 80- och 90-talet har ju både Hanna Olsson, Sven Axel Månsson och Ulla-Karin Hedin och andra forskat just om kvinnors berättelse och även sexköpares berättelser.
Mm. Jag tycker det är jättespännande att höra dig säga att Peter Östergrens bok idag, som jag tolkar det då, på något sätt förlorat bäring och att det är så mycket av det som visar sig inte stämma och så. Men hon driver ändå tesen att de här 13 kvinnorna som hon har umgåtts med under en ibland 10-års period, att de återkommande säger att de gör det här frivilligt, och inte bara att de gör det frivilligt, de tycker att de tar kontrollen över sin sexualitet och de blir till och med i viss mån stärkta av att ha den här makten över sina kroppar så som de uttrycker det då. Skulle du säga att de rösterna idag inte finns kvar?
Nej, men alltså, det kan ju vem som helst göra, att om man vill stärka sin tes så kan man ju hitta 13 pers som tycker som en själv, som har erfarenhet av vad som helst, och så säger man att ja, nu tycker alla så. Men det är ju inte forskning, utan det här var ju liksom en debattbok. Jag menar, ska man forska ska man ju välja slumpmässigt, inte utifrån ja, du tycker som mig, du får vara med. Ja, du tycker inte som mig, då får du inte vara med. Jag tror att ska man förstå vad prostitution är så måste man börja någon helt annanstans. Man måste fråga sig, Vad är det här? Hur funkar det här? Och min definition på prostitution är ju att det alltid är sex mellan två personer. En som vill och en som inte vill. Och det är grunden till själva den ekonomiska transaktionen. Det vill säga att det skulle inte förekomma en ekonomisk transaktion om det inte vore för de kriterierna. Att en vill inte. Alla förstår att om två personer vill ha sex med varandra, de är askåta, de kan inte vänta, det är klart att de inte betalar varandra. Å andra sidan har vi två personer och den ena vill inte ha sex och den andra vill inte ha sex, då klart blir det inget sex alls. Så att den här ojämlikheten i lust, en person vill, den andra vill inte, är ju grunden för prostitution. Och vad är då betalningen? Jo, betalningen är en ersättning, en muta kan man säga, som ska då ersätta lusten. Och det är ju själva grunden, så att prostitution per definition är inte frivilligt sex. Sen kan det vara så att någon går in i själva kontraktet utan att ha en pistol mot huvud. Men det är ju pengarna den personen är ute efter, inte själva sexet. Och det tror jag sexköparna vet. De vet det. Och ändå har de sex med henne. Varför har man sex med någon som inte vill det här? Varför gör man så mot en annan människa? När det kan vara så fantastiskt med två personer eller fler som faktiskt vill. Så att där tror jag att vi har roten till problemet. Alltså de här männen då, de här sexköparnas bristande empati och bristande intresse för ömsesidighet i sexualiteten.
Mm. Ja, vi kommer komma in på sexköparna sen, för du har ju uppehållit dig mycket vid sexköparna, och det är såklart ett jätteintressant kapitel också. Det som jag tycker är spännande, som det jag hör dig säga här och det som också återkommer i debatten när man läser om det, är det här att vi gillar inte att människor är offer. Du pratar ju om det här att definitionen på att vara ett offer är ju att någon gör någonting mot mig.
Yeah.
Det är definitionen. Men i samhället idag så upplever man det som att man då har tagit bort handlandet, eller att man är inte längre ett subjekt som kan handla när man blir kallad ett offer. Men det kan man faktiskt. Man kan fortfarande handla som ett subjekt, men vara ett offer. Och det är väl det som jag tror att många försöker ta fasta på, då bland annat Peter Östgren, att men vi kan inte kalla de här kvinnorna för offer.
Ja, och tydligen, eller uppenbarligen, så är de ju offer för ett sexualbrott. Det är ju helt klart. Och det är ju precis samma sak som med alla brottsoffer. Jag menar, om du går på stan, ascool, liksom, lyssnar på musik, du blir rånad. Det betyder ju inte att du plötsligt är en passiv, svag och spinkig stackare. Du kanske fortfarande är ascool, men du är ändå rånad. Mm. Alla människor kan falla offer för brott på många sätt. Och det säger ingenting om vem du är. Det säger något om vad som har hänt dig. Och just den stigmatiseringen av brottsoffer är väldigt olycklig, för att då blir det som att brottsoffret då hamnar ju i någon slags dilemma. Jaha, så om jag då erkänner att det här har hänt mig, då plötsligt blir jag helt passiv och handlingsförlamad. Nej, men jag ska inte vara något offer, jag är faktiskt jättestark. Ja, då måste du förneka brottet. Då har inte brottet ägt rum, då finns det ingen förövare heller. Så att hela den här trenden som fanns då, återigen så tycker jag att vi har rört oss väldigt mycket därifrån, men den trenden som fanns då att säga att liksom, nej, men kvinnor i prostitution är inga offer, de är starka entreprenörer så här, som vet vad de vill. Alltså, det är ju ett sätt att egentligen avskaffa förövaren och avskaffa sexköparens agens och handlingskraft och ansvar bakvägen. Det låter väldigt bra, så här, ja, men jag lyfter upp de här kvinnorna liksom, så jag bryr mig så här. Men det är ju inte egentligen det handlar om, för att det är inte förbjudet att sälja sex i Sverige, utan det är förbjudet att köpa, och det är ju det som egentligen attackerades. Men det ska jag säga sen, under de 15 åren som har gått sedan dess, så har ju det kommit en ny rörelse av människor med erfarenhet av prostitution och sexbrott i allmänhet som kallar sig överlevare. Mm. Och det tycker jag är så intressant rent dialektiskt, för där överskrider man ju den här falska dikotomin mellan offer och subjekt. En överlevare har uppenbarligen fallit offer, men i form av att hon har överlevt. Hon har klarat sig ur, och hon har inte dött på kuppen, så är hon ett subjekt också. Och det tycker jag är ett sånt kraftfullt ord. Och den rörelsen fanns inte för 15 år sedan. Alltså, gick man på konferenser om prostitution i Europa, då var det mycket sociologer, socialarbetare, liksom, ja, akademiker. Den rörelsen fanns inte.
Går det att säga någonting om vilka kvinnor det är som hamnar i prostitution? Och då menar jag inte de här självklara liksom, människohandel och att man rent fysiskt har tvingats till en plats. Utan vilka är mekanismerna bakom att man hamnar i prostitution?
Det är nog ofta det. Jag tycker ett tydligt fall som är väldigt belysande för att veta hur prostitution funkar är, jag vet inte om du har sett och kommenterat om Jeffrey Epstein eller läst om det.
Ja, det har jag gjort. Ja.
Okej, så där har du då en multibiljonär, alltså riktigt rik typ. Han behöver då 3 orgasmer om dagen från olika tjejer, tycker han. Vad gör han då? Ringer han någon agentur för lyxeskorter och säger, jag vill ha en erfaren sexarbetare, ja, gärna som har jobbat i det här liksom i 50 år och kan sitt jobb. Så här. Nej, han gör ju inte det. Utan de ska helst vara oskulder, gärna mellan 12 och 18. Helst icke-myndiga. Alltså så lite erfarenhet som möjligt. Sätter han ut en annons då och säger, jag söker någon och ligga med för $200. Nej. Utan han skickar ut då den här Ghislaine Maxwell som säger att de ska massera honom för $200. Så att där har du liksom mekanismerna. Sen är frågan så här, vilka är det då som blir lockade av ett sånt erbjudande? Jo, det är klart att det är ju inte kanske direktörens barn, för de har ju $200 ändå. Utan det är väl ofta människor som behöver pengar. en stor majoritet av de som hamnar i prostitution har varit utsatta för sexuella övergrepp innan. Det var i alla fall så förut. Jag vet inte om det är så fortfarande med nätet, för idag har vi ju en stark groomingkultur på nätet med OnlyFans och med de här sugar daddy-sidorna och massa sidor där det här liksom försöker dra in nya grupper på olika sätt.
Mm. För de som inte känner till sugar daddy-sidor, kan du bara kort säga
Men det är typ någonting? Det är egentligen prostitutionskontaktsidor. Det heter något annat för att de inte ska åka fast, men det är egentligen det. Det har marknadsförts med så här att du ska äta middag med en rik man och han kommer ge dig 5000 spänn för att äta middag och du kanske till och med får rosor och diamanter. Så här. Ja, det är ju ingen jävel som betalar 5000 spänn för att käka middag med någon, hur snygg du än är. Alltså, om du inte är typ Kim Kardashian, så här, det kommer inte hända. Så att det är klart det handlar om sexköp. Men i alla fall, så min poäng här är att om man tittar på Epstein så ser man ju hela mekanismerna bakom prostitutionen. Alltså, det är väldigt sällan så att någon tjej tänker, jag behöver pengar. Jag går nog och prostituerar mig nu. Det vanligaste är att hon på något sätt blir indragen i det. Genom någon annan. Mm. Som lockar och luras. Säger att det är något annat. Jag menar, hallickarna är ju experter på det här. De har ju nya strategier hela tiden. I Holland har de ju det här Loverboy, som jag kallar Dutch Boyfriend Scam. Som de har, när det började bli hårdare straff för människohandlare, så började de minska användandet av våld. Just därför att det gav hårdare straff. Så att de började istället få sina offer att bli kära i dem. Så de låtsades vara liksom en jättetrevlig kille. Och tjejen bara blir skitkär. Och sen började han sälja in henne i prostitution med olika lögner.
Mm. Spännande. Det är fruktansvärt. Det som jag ändå ser runt omkring mig, nu kanske det här är kanske mer perifert än vad som är sant. Men när jag tittar i sociala medier, i mina sociala medier, så följer jag ett par poddar och ett par personer som driver poddar. Där jag ändå tycker att den här typen av prostitutionsförespråkare fortfarande finns kvar. Jag tänker på bland annat den här podden Haveristerna. Där hade de ett avsnitt med en tidigare gäst som jag hade här, Anna Nachman, en judinna, och vi pratade då om ortodox judendom. Men hon var bjuden dit för att prata om allt möjligt, och då pratar de med hon och, men framförallt programledarna då, om prostitution som ett skitigt yrke, ja, men det är många yrken som är skitiga. Och då pratar de bland annat om, men blåbärsplockare är också ett skitigt jobb som man gärna inte vill ha. Och jag bara, du beskriver ju prostitution som det dödligaste tillstånd en kvinna kan befinna sig i.
Ja, de facto ja.
Ja, kan du utveckla det?
Ja, det är ju forskning som har visat det här. Alltså, det är ju studier från Kanada, det finns studier från USA som visar det här. Jag hade ju själv en, jag ska inte säga god vän, men en bekant som dog i prostitution. Som jag delade lägenhet med när jag bodde i Spanien 2005. En rysk kvinna som sålde sig på motorvägen, som sen dog några år senare. Hon var väl bara 30-någonting. Så att det här är inget skämt. Alltså, jag vet inte, jag känner inte till de personerna du pratar om, men att sitta där och liksom spekulera lite så här, ja, men vadå, blåbärsplockare? Alltså, vi har tillräckligt mycket siffror och fakta idag. Det här är inte längre mitten på 70-talet. Vi vet hur farligt det är att befinna sig i prostitution. Bara igår så gick det ju ut en gynekolog från Skåne som berättade om hur hon ofta bryter ihop när hon behandlar prostituerade kvinnor, för att de har skärsår i underlivet, de har brännsår i underlivet. Det här är inget yrke, utan det här är ju sexuellt våld. Den största studien som gjordes av prostituerade i 9 länder visade att 89% vill lämna prostitutionen och skulle göra det om de kunde. Ett tydligt bevis på att man inte vill vara i prostitution är ju att det finns människohandel till prostitution. En av, eller kanske den enda industrin där du måste kidnappa arbetskraften för att komma dit. Du kan ju ha industrier som är fruktansvärda. Jag menar, det är gruvindustrin till exempel, eller bygg, städ, restaurang. Det finns massa industrier med fruktansvärda arbetsvillkor. Men det är, oavsett om det är jättelåg lön och dåliga arbetsvillkor, så kommer det ändå långa köer av folk som vill jobba där, som kommer självmant. att betala biljetter, att betala människohandlare som ska dammsuga Östeuropa, Nigeria, Guatemala och andra länder på kvinnor, lura dem, betala resa, fixa pass, skaffa lägenhet. Det här är ju en kostnad som industrin inte skulle behöva om det inte vore så att de måste kidnappa folk för att befinna sig i det här. Och om man tar sig tid och faktiskt lyssna på många av de vittnesmål som har kommit fram de senaste 10 åren från prostitutionen. Du kan lyssna på argentinska Sonia Sanchez till exempel som säger liksom att det här är ju helvetet på jorden. Att säga, att banalisera det på det sättet, att sitta där och sociala medier är inte en plats heller för att lära sig om prostitution. Utan det finns tyvärr en stor skillnad mellan vad som diskuteras där och vad som händer i prostitutionsvärlden. Så jag tror att om man ska förstå vad som händer där så kanske man borde liksom ta sig ur sociala medier lite grann.
Mm.
Och men jag blir faktiskt upprörd. Jag har inte hört avsnittet, kommer nog inte höra det nu heller eftersom du säger att du snackar så mycket skit där. Men det är som att folk hade ibland ett dubbelt medvetande. Jag tror att om de såg någon familjemedlem eller någon de kände. För den medianåldern för inträde i prostitution är ju 14 år globalt, även i Sverige.
14 år?
Ja, 14 år.
I Sverige?
Ja. Du kan titta vad som händer till exempel på många sociala medier, hur man groomar små tjejer. Så att om man tittar på det så ser man att det är någonting som jag tror inte någon av de här debattörerna skulle vilja att liksom deras döttrar eller systrar eller vänners barn eller barnbarn skulle vara med om. Men det är som att de analyserar som att det var helt andra personer. Det finns en alienation i det här.
Mm. Men det argumentet hör man ju ganska ofta. Jag hör förespråkarna, prostitutionsförespråkarna bemöta det med att nej, jag vill inte att min dotter ska hamna i prostitution, men jag vill inte heller att de ska städa tunnelbanan.
Varför alltså, det? Varför fel på det?
Men därför att det är tråkiga...
Varför de är medelklass eller?
Ja, nej, men fysiskt tuffa jobb.
Men vilket skulle du föredra?
Ja, för min egen del. Självklart så skulle man ju vilja att ens barn hamnade i tunnelbanan framför...
Naturligtvis, hedervärt jobb måste utföras. Hur fan skulle tunnelbanan se ut om ingen städade den?
Mm.
Men fråga dig då motsatsen, hur skulle världen se ut utan prostitution? Ganska bra.
Mm.
Prostitution behövs inte. Alltså, om du tänker dig de här konsekvenserna som jag beskriver, att du har en stor dödlighet, att du har så mycket misshandel, att du har en hel människohandelsindustri som åker runt i världen och släcker framtiden för så många unga tjejer. Okej, då måste det väl vara någon fördel, eller hur? För att som ska väga upp allt det här. Vad är fördelen? Jag kan inte hitta en enda positiv konsekvens av prostitutionen, förutom att massa gubbar kan ligga med små tjejer som aldrig skulle vilja ligga med dem frivilligt. Är det någonting bra? Nej, det är ingenting bra. Så att varför ska man då fortsätta hålla den här globala industrin under armarna när det inte finns något bra? Jag menar, de jämför med så här saker som är nödvändiga i samhället. Det är klart vi måste ha mat, vi måste ha städning, vi måste ha bygg. Det är ju saker som måste finnas.
Mm.
Om man ska kritisera något så är det ju arbetsvillkoren. Men att jämföra mäns intresse av att förgripa sig på tjejer med blåbärsskylt, alltså ursäkta mig.
Jag vill bara inte hänga ut dem för hårt, för det här var en diskussion som hölls i den podden. Det var mer som ett exempel för vad jag kan fortfarande se i sociala medier och hos en del debattörer i, även i seriösa tidningar där de här frågorna lyfts upp. Vad är frivillighet och liksom vilka är vi att veta det bästa för de här människorna? Om de har sökt sig till den här branschen självmant, så vilka är vi att säga att det är?
Ja, men då har de ju okunniga, då har de inte läst på. För att jag menar, det har ju också gjorts utvärderingar av den svenska sexköpslagen 2010. Nu kommer en ny som har tillsatts. Tyskarna har gjort en utvärdering av sin lag. Och jag menar, man kan ju faktiskt se effekter. I EU gjorde de ju i EU-parlamentet en rapport som heter Honeyball Report, som visade att den svenska modellen då, med att just bötfälla sexköparen och inte kriminalisera sexsäljaren, var den absolut bästa för att motverka trafficking. Så det är ju inte så att man bara kan sitta och bara, ja, hur är det nu? Jag har aldrig tänkt på det här, men jag kanske har svaret. Alltså, vad är det för bristande respekt för ett faktiskt ämne som är väldigt allvarligt? Jag tror inte man skulle göra som det gällde till exempel finansmarknaden. Alltså, man skulle inte sitta och bara gissa sig till ett svar. Bara, ja, hur är det nu med börsen? Alltså, du måste ju läsa på lite så här, innan du säger något. Och jag tycker det gäller, när det gäller just någonting sånt som prostitution, så gäller det, tycker jag, att både ha praktisk och teoretisk kunskap om det. Det finns mycket du kan läsa dig till, men inte allt. Jag tror att de flesta skulle bli chockade om de såg en lägenhetsbordell. Eller liksom såg de här båsen som finns i Tyskland, där det liksom är löpande bandmekanismen. Eller de visste hur det funkade i de här skyltfönstren i Amsterdam. Men sen gällde det naturligtvis också att ha koll på forskningen.
Du har ju skrivit om att, för det hör man ju också många som säger, att men om det är legalt med prostitution, så kan man ju också se till att kvinnorna hamnar i större säkerhet. Då kan det göras i kontrollerade miljöer där det finns vakter och där potentiella kunder inte kan utöva våld. Men du menar ju på och skriver en hel del om det, att trafficking är vanligare i länder där prostitution är lagligt. Mm. Varför är det så?
Jo, men du måste ju tillfredsställa efterfrågan på något sätt. Alltså, om du har 82 miljoner medborgare i Tyskland, hälften är män, en av fyra tyska män köper sex. Var ska tillgången komma ifrån? Tror du att så många tyska kvinnor har lust att bli prostituerade att det räcker med dem? Nej, men det gör ju inte det. Så att du måste ju skaffa fram det här färska köttet som behövs till industrin. Och det gör de genom trafficking, och det är ett bevis på att ingen vill vara i det. Så att, och det har ju tyskarna själva erkänt när de har utvärderat sin lag. Och jag menar, holländarna erkänner ju nu också att det har varit total katastrof. Att det inte alls har funkat som det var tänkt. Säkerhet, det där är ju ett skämt. Ska det vara säkert, ska det ju inte vara prostitution överhuvudtaget. Därför att prostitution i sig är ett övergrepp. Men när man talar då om fysiskt våld och brutalitet. Så i de här länderna så väger ju fortfarande sexköparens intresse av diskretion högre än hennes rätt till privatliv, eller till ett liv överhuvudtaget. Jag tror jag skriver i boken, hans rätt till privatliv väger högre än hennes rätt till liv, just därför att det mördas en kvinna om året i Amsterdams red light district, i de angränsande rummen bara till de här skyltfönstren. Varför har de inte sex mitt i skyltfönstret om det ska vara så jävla säkert? Varför står det inte makt att titta på när han knullar? Nej, för då får jag inte upp den. Han ska vara i fred där med henne. Så att ska det vara säkert ska de ju ha liksom folk som står och glor på dem. Men det vill han ju inte ha. Nej, nej, nej. Så prostitution har ju alltid en synlig sida och en osynlig sida. Och den osynliga sidan är ju alltid där samlaget äger rum. För där vill sexköparen ha lugn och ro. Den synliga sidan är ju marknadsföringen. Och den kommer alltid vara synlig. Och det är just därför industrin aldrig kan gå under jorden, som så många säger. Därför att då skulle den inte kunna göra reklam, och då skulle köparna inte kunna hitta den. Så att reklamsidan, om det är nätet, om det är på gatan, om det är någon bordell, om det är liksom små annonser, kommer alltid vara synlig. Och kan köparna hitta den, så kan ju polisen också hitta den.
Mm. Och låt oss då gå in på, för du berättar att flera länder, du sa det här i början också, flera länder börjar titta på den svenska modellen och den svenska lagstiftningen. Rent konkret, vad har den svenska sexköpslagen fört med sig för positiva konsekvenser för kvinnor som befinner sig i prostitution?
Vet du, jag tror att redan på ditt sätt att ställa frågan så blir det lite fel. Därför att när du säger kvinnor som befinner sig i prostitution, det är som att du talar om det som att det här var så här någon evig grej, någon evig identitet, som att man bara var prostituerad. Och det skulle man då ha varit sedan innan 99 och fortfarande nu 2020, liksom i mer än 20 år. Alltså, du måste förstå att det här är ju kvinnor, det här är inte liksom prostituerade. Nej. Det här är människor, det här är typ du och jag. Du måste tänka så. Så att när du alienerar det på det sättet och redan säger vad har det för konsekvenser för kvinnor som befinner sig i prostitution, så förutsätter redan frågan att de kommer alltid vara i prostitution. De bara är där. Men det är ju precis så det inte är. Om du tittar på de här tjejerna som till exempel Göran Lindberg, den här kapten Klänning då, lurade in till sina orger, eller då som Jeffrey Epstein groomade, så ser du att det här är ju liksom tjejer som, ja, de är kanske 14-15 år, de går i högstadiet, de kanske tycker om hästar eller liksom gillar att rita. Ett halvår senare, då skulle du kalla dem kvinnor som befinner sig i prostitution. Alltså redan i det så finns det ju en sån fruktansvärt förfrämligande av människor.
Ja, men om jag formulerar om frågan så, att vad, på vilka sätt har sexköpslagen varit positivt för människor, kvinnor som riskerar att utsättas för de här övergreppen?
Ja, framförallt därför att det blir inte lika många. Mm. Därför att om du tittar på antalet sexköpare så det finns ju massa olika studier, men man kan se en tydlig nedgång. Där före sexköpslagen var det 1 av 8 svenska män som köpte sex. Studier som kom efter visar att det har gått ner till liksom 1 av 10, 1 av 13, 1 av 14, så att det är betydligt färre. Man kan också se det på att prostitutionen har gått ner. Alltså det finns inte lika många människor i prostitution i Sverige som det finns i Danmark, trots att Danmark har betydligt färre människor överhuvudtaget i landet. Liksom. Så har de mycket mer prostitution. Så tänk dig alla de människorna, vad gör de idag? Helt andra saker. Det kan ju vara så att du ändå har ett jobbigt liv på många sätt, men du kanske inte riskerar att hamna just där. Och det betyder ju liv och död. Med tanke på den massiva förekomsten av våld och för tidig dödlighet så ser man ju att ja, då kanske det är människor som lever som inte hade levt annars, till exempel. Människor som har en helt annan framtid. Kanske någon som jobbar som läkare idag som annars hade råkat vid 14 års ålder träffa någon jävel som hade lurat in henne i prostitution. Livet hade tagit en vändning. Det kan ju hända också. Många tror ju så här, ja men det är ju säkert bara jättefattiga människor som hamnar i prostitution. Ja, men det behöver inte vara så. Det kan vara en som den här 14 år till salu, den här svenska boken som kom ut. En tjej som växer upp liksom i radhus, helt välbärgat liv. Hon blir våldtagen när hon är 13-14. Och hela hennes tillvaro bara faller. Och sen på något sätt så tycker hon att hon har inget värde. Så hon börjar liksom bara sälja sex. Så det är ju det på något sätt. Och vad vi vill är ju att minska övergrepp så mycket som vi kan. Och minska prostitutionen. Mm. Och det har ju vi lyckats med. Sen beror det ju helt på polisarbetet i olika städer. Om man bara skiter i och då blir det ju mer. Så att det är ju det, man måste ju hela tiden fortsätta utföra det här arbetet.
Mm. Det helt enkelt stryper förekomsten av det här fenomenet. Jag hör, det är lite samma logik som är vapenlagar. Att ju restriktivare och svårare det är att få tag på vapen, desto färre personer har vapen. Kan man se det på det sättet?
Ja, alltså nu kan jag ingenting om just vapenlagar och har inte läst forskningen runt det. Men ja, jag kan tänka mig det. För tittar man på USA så finns det ju fler vapen och fler skjuter ju uppenbarligen varann. Och det är ju liksom lite så, såklart. Har du gator som du har i Hamburg och Köln och så, där hela gator där det finns bordell, stripclub, allt sex du vill ha för liksom 15 euro och så här. Ja, men det är väl klart som fan att massa män kommer gå in där. Mm. Ja, och vad får de för kvinnosyn? Vad får de för känsla? Lär de sig att sex är någonting ömsesidigt? Nej, de lär sig att sex är någonting de har rätt till, som de bara ska ha. Att de köper någon, de får göra vad de vill med henne. Tänker de på vad hon tycker är skönt? Alltså, jag intervjuade en gång en kvinna i Spanien som, alltså vi är fortfarande kompisar, men sen flyttade hon till USA, träffade en kille och slutade med prostitution och sådär. Men hon var sådär lyxeskort. Och hon sa, vet du, sex kommer aldrig kunna vara ett arbete. Hon bara, att arbetet skulle vara om köparna liksom låg på madrasser i ett stort rum, så här 40 köpare, och sen så skulle du liksom runka av dem samtidigt som de kollade på någon film, men de fick inte röra på dig. Men så fort han sträcker ut handen och rör på dig, då kan hans hand vara oskön, den kan vara kall, den kan vara varm, du kan få gåshud, du kan bli äcklad. Och då är det ju dina känslor som blir införlivade i det här. Och därmed, menar hon, så går det ju till, det blir ju privatlivet.
Mm. Och det är det som du för ett långt resonemang kring, att det går inte att sälja sex utan att sälja sitt jag. Eller hur? Det är det, ja.
Ja, eller ja, lite förenklat. Vad jag säger där är ju att en av de dokumenterade försvarsmekanismerna som människor i prostitution har använt sig av över hela världen är ju just att försöka bevara jaget medan du säljer liksom sex, vilket blir jättesvårt just därför att sex är ju inte en vara som man bara kan lägga på ett bord och gå därifrån, även om det behandlas så i språket. Så kan du ju inte sälja sex utan att faktiskt ligga naken nära en annan naken kropp och ha den andra nakna kroppen in i dig. Så att många av de här försvarsmekanismerna är ju till exempel att hålla ner tiden, stänga av, ta droger, dricka alkohol, tänka på annat, använda ett annat namn, andra kläder. På olika sätt försöka bevara ett jag som är inte påverkat av det som händer.
Mm. Det här är jättefascinerande, för det här precis det du pratar om, skillnaden mellan språket och den faktiska handlingen som sker. Alltså det hör man ju också bland sex eller prostitutionsförespråkare, att de pratar om sexarbete, bara där att man liksom pratar om det som ett yrke, som en tjänst och så. För jag vill minnas att du pratar om just det här att fjärma sig från det här handlar om att först så pratar man om att jag säljer inte mig själv, utan jag säljer ju bara min kropp.
Ja, ja.
Och sen i nästa steg, jag säljer inte min kropp egentligen ju, för jag säljer ju sex.
Ja.
Och sen ytterligare ett steg.
Ja, sen blir sexuell tjänst.
Ja, jag säljer inte längre sex, jag säljer ju faktiskt bara en tjänst. Och då har man i språket tagit bort om att det handlar om fortfarande ett samlag i ett rum.
Ja, då har du tagit bort det här att det här är en 15-årig tjej som sitter och gråter och så har hon någon gubbes jävla äckliga könshår i ansiktet liksom. Alltså, det är det som jag tycker är sån diskrepans, för att alltså, de här det är något roligt med de här, återigen, nu var det länge sedan de dök upp liksom, de är ju lite utrotade, men de här sexradikalerna eller vad de nu kallar sig, sexliberalerna som fanns ett tag, som gick ut på att de skulle vara så vågade. Jag tycker att liksom inget fel och allt är spännande. Men samtidigt när de talar om prostitution så talar de ju aldrig om faktiskt vad är det som händer här. Alltså vad är det han gör? Vad är det hon gör? Vilka är det? Alltså det är väldigt lite kött i deras beskrivning och det är väldigt mycket marknadsord liksom. Som transaktion, säljare, köpare. Ja, frivillig basis här. Ja, det är liksom ingenting om vad som verkligen händer.
Jag vill bara uppehålla mig lite, innan vi lämnar den här delen av det, så vill jag uppehålla mig återigen vid Peter Östergrens.
Du har verkligen fastnat vid henne. Alltså.
Ja, men,
har du precis läst den nu?
Nej, det har jag. Jag har läst din bok och sen har jag läst hennes bok. Och jag har på något sätt läst dem sida vid sida.
Ja, jag förstår.
För att din bok är ju väldigt mycket vid den tidpunkten en replik på det. Och jag vill ju ändå påstå att Petra Östergrens tankar finns fortfarande i samhället. Jag ser dem. Som sagt, de kanske inte finns i forskningen, men de finns ändå bland vissa debattörer. Och,
på sociala medier.
Ja, det kanske är sociala medier.
Men är det inte bara samma tre pers då?
Det kanske är, men jag tycker ändå att faktiskt efter Paolo Roberto-fadäsen så var det ju ändå, det kom ut försvarare på några håll. Det är kanske inte jättevanligt, men det är ändå, retoriken finns där. Visst, de kanske är extra högljudda, de kanske inte är så många, men det finns i alla fall, alltså de tankarna har inte dött ut.
Ja, ja.
Det är i alla fall min uppfattning.
Nej, de passar väl på då. Alltså jag menar, det är klart att när det händer något sånt här, då kan man ju få lite uppmärksamhet genom att gå emot strömmen. Men att ändå skulle jag säga majoriteten av strömmen tycker ju att sexköp är fel. Och det bevisades ju av att Paolo Roberto ändå har förlorat sina uppdrag, att de har sagt upp samarbetet med hans företag. Det var ju en väldigt kraftig reaktion på det han gjorde. Alltså hade det här varit Tyskland så hade det varit so what? Ingen hade ens fått veta, för han hade ju inte åkt fast där.
Så, nej, det hade inte varit ett brott där.
Nej, så att, nej. Ingen hade ju någonsin fått veta att han köpte sex.
Nej.
Och det är ju tack vare sexköpslagen som vi idag vet att vi har kända kapitalister, entreprenörer, författare som faktiskt köper sex.
Mm.
Det är ju så det kommer fram.
Mm.
Och jag tycker ändå att samhället tog ett tydligt avståndstagande där och sa att det här accepterar inte vi.
Mm. Nej, men det jag bara vill höra dig kommentera som Petra Östergren tar upp, som jag undrar om det finns någon relevans i det fortfarande. Mm. En kvinna idag som är prostituerad, jag vet att
jag tycker inte att någon är det.
Nej,
liksom.
Men det, jag förstår att det inte är en del av ens identitet. Men en person som har fallit offer för det här. Kan det vara så, för det är ju det som många kritiker till sexköpslagen lyfter då i alla fall, att det är en osäkrare miljö för de personerna eftersom nu sker allting bakom lyckta dörrar.
Men vadå, du menar annars var prostitutionen, de hade sex mitt på öppen gata eller?
Nej, men det var väl då det här argumentet som var att då fanns det ett visst skydd. Och
men vad fanns det? Förklara för mig. Vad var det här skyddet på Malmskillnadsgatan?
Ja, men då
när Katarina Costa blev styckmördad, vad fanns det skyddet då?
Mm. Nej, men jag försvarar inte.
Nej, jag frågar bara.
Ja, men det som jag då har förstått i det är att... Ja, men säg att det fanns då i bordeller, att det fanns en...
Men vi hade aldrig bordeller i Sverige. Vi hade inga bordeller här. Det har vi inte haft sedan 1918.
Nej, så okej. Okay. Så i gatumiljö har det här aldrig... Då har inte någon kunnat ha en ordningsvakt som har kunnat se över allt det här.
Men det finns inte någonstans i hela världen finns det en ordningsvakt i rummet där prostitutionen äger rum. För sexköparen vill inte det. Nej. Så det finns inte det. Och jag tycker det är väldigt roligt hur man hela tiden försöker försvara prostitutionen med någon slags omsorg om kvinnorna. Mm. Att liksom, som att prostitutionen ska finnas för våran skull. Vänta bara, här har vi liksom någonting som är väldigt farligt, någonting som är väldigt dödligt. Vad säger vi om att försöka minska det här? Nej. Vi ska ha mer av det här. Vi ska bara liksom ändra lite på det så att det blir jättesäkert och bra. Alltså, vad är det för tramsargument? Alltså, om de som var för prostitution åtminstone kunde vara lite ärliga med sina intentioner. Att man tycker att män ska ha rätt att köpa kvinnors kroppar. Säg det då. Mm. För det är ju det som ligger i grunden. Det fattar ju alla. Och det är så roligt hur det blir alltid någon manipulation. För att förut hette det ju liksom att... gatuprostitutionen var så farlig liksom, och skulle vi inte ha istället statliga bordeller? Kommer du ihåg när Bert Karlsson tyckte att det var en bra idé? Han är ju emot staten, men bordeller ska staten ha, allt annat ska säljas ut. Och då var det samma, vad hemskt att de står på Malmskillnadsgatan, ska vara statliga bordeller. Sen kom sexköpslagen. Över natt så minskade gatuprostitutionen med 50%. Samma personer. Nej, men nu har den flyttat in i lägenheter där vi inte kan kontrollera. Jättefarligt. Nu är den inte på gatan längre. Gatan är ju öppen och säker. Där kan alla gå förbi. Men vänta, var det inte tvärtom förut att gatan var jättefarlig? Alltså, hur ska vi ha det nu? Så argumenten ändras ju hela tiden. Sanningen är att vad är det som är farligt? Kvinnor mördas inte av gator. Kvinnor mördas inte av bordeller. Kvinnor mördas inte av hotell eller av lägenheter. Kvinnor mördas av män som köper eller säljer dem. Och det är någonting som vi måste få bukt med. Och det är ett problem med mäns våld mot kvinnor som ökar när de betraktar de här kvinnorna som någonting man kan köpa och därmed äga på något sätt.
Mm. Ja, men då förstår jag. En sista aspekt av det här, det är ju också hur ska vi tänka kring människor? Eller låt oss tala klarspråk, kring kvinnor då, eftersom männen här vill köpa kvinnornas kroppar i det vi diskuterar här. De kvinnor som faktiskt, även om de är få, vill det här. Ponera på att det är några som... Alltså det här är en filosofisk fråga. Som faktiskt på riktigt vill göra det här. Hur ska vi tänka kring den möjligheten att de skulle kunna få göra det?
Ja, men de får ju det.
Ja, men mot legala kunder. Till legala kunder.
Du menar att man ska tillåta sexköp?
Ja, alltså min fråga... Alltså jag tänker bara, hur ska man...
Men du ställer ju frågan fel då, för att så här är det. Vad du vill tillåta är handlingen att köpa sex... Då är det ju det vi ska prata om. Om du vill tillåta handlingen att sälja sex, då är det vi ska prata om. Den handlingen är redan tillåten, så där finns det inget att diskutera. I Sverige är sexsäljande avkriminaliserat överallt, till skillnad från Tyskland till exempel. En vanlig myt är ju att i Tyskland, där får man sälja sex. Nej, det får man inte. Man måste registrera sig för att kunna sälja sex. Och vet du vad kvinnorna gör i Tyskland? De registrerar sig med falska namn. För att de vill inte att det ska synas i registren att de har varit prostituerade. För att det är så stigmatiserat där. Så att de betalar skatt under falska namn. Jag har ju varit på konferenser med kvinnor i prostitution från Tyskland som berättat det här. Så de registrerar sig som Heike eller någonting, men de heter inte det. Liksom, och det accepterar staten. De får inte sälja sex, till exempel 200 meter från en skola eller en kyrka eller på vissa gator, då kan de bli bötfällda. Så att det är mer restriktivt för människor i prostitution där än vad det är här. Här kan du sälja sex var du vill, när du vill, hur som helst. Och du betraktas inte som brottsling på något sätt. Det är ju snarare tvärtom, att det har ju blivit dyrare att köpa sex i Sverige på grund av att det finns så lite prostitution. Så att därför så har ju priserna gått upp. Så det är väl skitbra för de tre personer som känner att de vill leva på det här. Men jag tror att den frågan är också lite ytlig på något sätt. För att man måste tänka så här. Okej, men vad är det man vill åt? Vill man ha sex? Ja, men det kan du ha gratis. Så det kan du få utan prostitution. Vill du ha pengar? Ja, det finns liksom andra jobb som man kan ta för att få pengar. Mm. Så att vad är det liksom... Det här liksom, rutinmässiga insisterandet när människor... Ja, de accepterar att det finns människohandel, de accepterar att det finns lidande, de accepterar att det finns våld. Men borde vi inte ändå tillåta män att köpa sex? För att det finns ju de här tre kvinnorna som verkligen vill. Vad betyder det här? Har man så svårt att ge upp liksom den här fantasin? Eller vad är det? För jag märker att man återkommer hela tiden till de här. Men tänk om det finns någon. Ja. Det är väl klart liksom. Det finns ju alltid någon. Men alltså, vad är det vi diskuterar om sexköp ska bli tillåtet?
Nej, jag tror att vad det kan bottna i lite grann som man ser i den politiska debatten. Alltså, det handlar ju om vad ska människor få göra med sina liv? Vad ska staten säga att vi får göra och inte får göra? Den frågan är ju liksom alltid levande kring. Alltså, hur mycket droger ska vi få ta? Vilka droger ska vi ta? Vad får vi göra med våra kroppar? Alltså, jag vill verkligen betona det. Jag står starkt bakom sexköpslagen. Men det är ju intressant som en filosofisk fråga ändå. Att så här har staten sagt att... Jag menar, det är ju ändå en förutsättning för att en kund och en säljare ska kunna ha en relation, så behöver ju bådas relation vara laglig, så att
säga. Det behöver det väl inte. Det finns ju fortfarande prostitution i Sverige.
Mm. Ja, men precis. Men det...
De gör ju det ändå. Men skillnaden är nu att om han till exempel våldtar henne eller slår henne eller någonting, så bara i egenskap av sexköpare så kan hon anmäla honom. Vilket gör att hon har en hållhake på honom. Så i den här extrema maktrelationen där han har ett övertag på alla plan, så har hon ändå en liten hållhake där hon kan säga, du, jag kan anmäla dig, men du kan inte anmäla mig. Så att det tycker jag har en väldigt viktig funktion i det här systemet. Men jag tycker man ska debattera på ett ärligt sätt. Är det så, eller på ett hederligt sätt, är det så att vi vill prata om rätten att sälja sex, då pratar vi om det. Ska vi prata om rätten att köpa sex, så pratar vi om det. Idag finns rätten att sälja sex i Sverige, men inte att köpa sex. Är det sexköp man vill tillåta, då pratar vi om sexköparen.
Mm.
För annars blir det ohederlig argumentation, tycker jag.
Avslutningsvis skulle jag vilja att vi pratar om sexköparna och deras motiv och vad det är som gör att man köper en kvinnas kropp då. Du pratar ju återkommande om att det är patriarkatet som på något sätt är den drivande kraften bakom sexköp. Vill du utveckla det?
Nej, alltså det gör jag nog inte, för jag har ärligt talat ingen aning om varför män köper sex, och jag har faktiskt vet inte. Jag kan konstatera att det är ett patriarkalt fenomen, i och med att det ingår ju i det här systemet där kvinnor ska säljas, män ska köpa, män ska vilja ha sex, kvinnor ska inte vilja ha sex och så vidare. Men varför den individuella mannen köper sex, alltså det tror jag att det finns många förklaringar till.
Jag tolkar det bara som i din bok att många hävdar ju så här, men det här är en del av en kapitalistisk värld vi lever i, där är allt till salu, och du säger att nej, det här är inte alls drivet av kapitalism, utan det här är drivet av en könsmaktsordning.
Ja.
Männens tro om att de har rätten till kvinnans kropp. Att
alltså, jag tror att det så här brukar jag säga, prostitution befinner sig i skärningspunkten precis mellan kapitalism och patriarkat, just därför att i kapitalismen, ja, så görs allting till salu. Alla mänskliga domäner blir till salu. Så att du kan ju se, nu det mest grundläggande då, sexualitet, reproduktion. Liksom. Vi har väl bara vänskap kvar som inte är till salu. Men det kommer väl också, du kan hyra en kompis. Liksom. Frågan är, skulle det då vara en kompis om du betalade den? Och det är ju faktiskt grejen, därför att folk uppfattar vänskap som en jämlik relation, eller hur?
Mm.
Så här, ska vi ta en fika? Varför ta en fika? För jag vill ta en fika med dig, du vill ta en fika med mig. Är det roligt att ta en fika med någon som inte vill ta en fika, som bara får betalt för att lyssna på ens problem? Då kanske det skulle vara en terapeut, inte en kompis. Så att det är ju liksom lite dit man vill komma, eller jag vill komma med sexualiteten, att det också ska vara en sån ömsesidig, jämlik relation. Men det jag tänkte säga är att, ja, i kapitalismen så görs allting till varor. Under patriarkatet så blir ju kvinnor underställda män. Och blandar man ihop det här så får man ju prostitutionen, faktiskt. Mm.
Men det är ju, och du svarade ju på det, att det är också säkert andra individualpsykologiska förklaringar och andra strukturer bakom det. För jag har också förstått att män köper också sex av män.
Ja.
Alltså, de är överrepresenterade där också.
Ja, och vet du vad? De som köper behöver inte ens vara gay. Du vet, vissa är ju bara allmänt morbo, liksom. De vill bara köpa allt, typ.
Mm. Och, då faller ju lite den patriarkala idén ändå, att män köper också av män i större utsträckning.
Alltså, siffrorna ser ju ungefär ut så här globalt, att 90% av de som säljs i prostitution är kvinnor och flickor. Börjar som barn och fortsätter som kvinnor. 10% är män och transpersoner. Så att det är ju ändå ett väldigt tydligt könat fenomen. Sen är ju de som köper 100% män. Det finns kvinnor som köper sex, men det är, det är inte 0, någonting. Det är 0,0 någonting. Det är väldigt få. Så att det som är konstant är ju den manliga köparen.
Mm. Du pratar också om det, du benämner det den manliga paradoxen. Att det är lite som det här med att köpa en kompis. Att mannen vill, sexköparen köper den här kvinnan då under en viss tidpunkt. Men han vill inte att det ska verka som att han har köpt henne. Att hon, det han köper är ju att hon i stort sett är hans flickvän där.
Ja, den här girlfriend experience-grejen.
Ja, men precis. Ja. Kan du prata om den här manliga paradoxen?
Nej, men alltså, det har ju utvecklats. Om man säger så här, prostitutionen har ju tagit två riktningar de senaste 20 åren. Det ena är att det har blivit allt mer brutal trafficking-industri. Där det i stort sett är, som jag förstår att det var den Paolo Roberto gick till, där du inte ens pratar samma språk som den du köper eller säljer av. Utan det är liksom bara så här snabbt, in och ut liksom. Ingen mänsklig kontakt. Väldigt brutalt. Jag vet inte om det är för att det har gett män en dåligt samvete eller någonting, så har det samtidigt utvecklats en annan gren av prostitutionen där det ska verka som att det här inte alls är prostitution. Och det är girlfriend experience, det är sugar daddy, det är liksom allt det här där det ska verka som en normal relation. Så att vad mannen betalar extra för där är det goda samvetet. Att han känner att nej, men det här är liksom lite mjukare, det är inte trafficking offer. Och där ska kvinnan också helst vara från samma land, de ska kunna prata med varann så att det ändå ska kännas lite bättre för honom. Och vad bevisar det här? Jag, i min bok när jag skrev den så gick jag in mycket på forum och tittade på hur männen beskrev det här. Vad de säger. Och de säger ju att de tror på allvar att kvinnan faktiskt njuter av att vara med dem. Jag tror inte någon skulle skriva det om en trafficking offer kanske. Men de som köper i den här sektorn, de tror verkligen det. Ja, hon kom flera gånger. Man bara, men alltså hur dum är du? Mm. Och på något sätt så är det som att de inte vill att prostitution ska likna ett vanligt arbete. För att den sämsta kritiken en prostituerad kvinna kan få på nätet är hon tittade på klockan, hon hade bråttom, hon ville inte kyssa mig på munnen. För kommersiellt. Och det är ju väldigt liksom, ironiskt att en sexköpare som betalar för sex kan beskriva det som för kommersiellt. Mm. Men vad hade du väntat dig? Nej, hon ska hjälpa honom att glömma att det är prostitution. Så hon ska få honom att känna att nej, liksom, det här är något ömsesidigt möte.
Så det är när de här försvarsmekanismerna hos kvinnan visar sig så...
Det gillar inte man.
Nej, det gillar inte man. Nej.
Mm. För då blir han påmind om att det är prostitution.
Ja, just det. Sista frågan då, Kajsa. Vilka böcker skulle du rekommendera att man läser som har med det här, allt det här som vi har pratat om idag?
Förutom min bok då?
Ja, det vill jag verkligen säga. Innan du börjar prata, innan du svarar på den frågan, så är din bok bland de mest övertygande argument som jag har läst kring. Men du har ju pratat om det väldigt övertygande idag också. Men din bok är ju så stringent och så pass vattentät i den här argumentationen. Och det är därför jag också hela tiden återkommer till Peter Östergrens bok. För någon som läser den skulle kunna säga, men wow, det här är ju, hon har ju pratat med 13 personer här. Och det här är ju deras, tänk att vi inte tidigare har pratat med kvinnorna själva. Så att den boken är i sin rätt också väldigt övertygande. Men din bok är ju så pass övertygande att det är svårt att komma med några egentligen särskilt kloka motargument.
Ja, men alltså det är bara dårar som tycker prostitution är bra. Det är ju självklart liksom, det ska till en väldigt hög grad av manipulation för att man ska bli övertygad om att det är bra. Och även om du kommer dit så säger din magkänsla att det inte är riktigt rätt, eller hur? Mm. Och det var en av de första kommentarerna jag fick när jag var ute och föreläste först om min bok. Så kom det fram en tjej och sa, vet du, jag har faktiskt alltid tyckt som dig, men jag visste inte att man fick tycka det. Du vet, för då var ju lite stämningen så, jag vet inte om du kommer ihåg, det var bloggarna hade precis kommit. Ni är ingen som kommer ihåg bloggar nu, men då var det så här stora bloggexplosionen. Det kom ju massor med såna här libertarianska bloggare som typ, de var emot frölagen, de var för prostitution liksom. Ja, så att det var ju mycket den svängen, och då var det som att det blev tabu att vara emot prostitution. Alltså man var, och det var väldigt så här sexuella förolämpningar man fick på den tiden, så här att Man typ var manshatare och pryd liksom. Och man skulle ju vara så häftig och sådär. Mm. Nu är det ju lite annorlunda, nu ska man ju vara pryd typ, så att, jag vet inte. Nej, men alltså, böcker då. Ja, jag kan verkligen rekommendera Rachel Morans bok, Paid For. Jättebra, hon har varit i prostitution sedan hon var 15, beskriver då hur det var på Irland. Jag kan rekommendera Prostitution Narratives, som har kommit på Spinifex förlag, där jag tror att det är 10 olika kvinnor berättar om sitt liv i prostitution. Sen en klassiker i Sverige är Louise Eks Spelat liv. Sen har vi Jean Cordelier, Vägen ut, en fransk kvinna som beskriver vägen in i prostitution och vägen ut. Och den är så bra. Hon börjar boken och säga, när man har varit länge i prostitution så tror man att solen är någonting som männen har hittat på. Alltså bara en sån fantastisk fras. För man ser inget ljus någonsin. Så man tror att det är bara någonting som de har. Alltså någonting sånt, men hon skriver det bättre där.
Kajsa Ekis Ekman, stort tack att du kom till mitt kök här i Blås ut och pratade om den här frågan som man märker att du kan. Ja, det finns ju inte en cell av dig som inte kan den här frågan.
Ja, men tack så mycket. Jättetrevligt att vara här och mycket fin lägenhet. Väldigt proper och välstädad.
Mm. Bra, då vet alla det. Du har lyssnat på Kajsa Ekis Ekman i avsnitt 22 av Bildningskomplexet. Följ podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress BenjaminElfors@gmail.com. Jag tar också gärna emot tips på ämnen och gäster, så tveka inte att skriva till mig. Och lyssnar du på podden i Apples podcaster-app blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. Tack så mycket att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.